Jag minns att jag står på en träbänk som gungar i takt med bandet som jag har sett på MTV, Radiohead. Publiken är vild, sjunger med i låtarna och vi lever med oss i musiken med våra kroppar. Men plötsligt så står en kille uppe på scenen, dräller lite omkring där bland bandet som verkar bli sådär irriterad och inte gillar att han är där helt enkelt. Och jag kan ännu se framför mig hur Tom York, sångargitarristen i Radiohead, börjar slå med sin gitarrhals i sidan på den här killen. Nitar 2-3 gånger, några distinkta hugg helt enkelt, och vi i publiken, vi är helt på bandets sida, ställer inte alls upp för den här med människan som bara helt enkelt älskar att se bandet Radio i Helsingfors år 1995.
Och det hör till de hemska giggen som jag har missat. Det tog 21 år för mig innan jag sen fick se dem efter den där spelningen i Hovilatältet i Helsingfors. Och det på något sätt säger också någonting om Hovilatältet, för i tiderna var det ju ett ställe där man fick se saker för första gången och fick se sånt som man inte kunde få se på något annat ställe. I mitt fall på 21 år.
Ja, hej och välkomna då till Kulturpodden där vi idag ska tala om Hovilatältet som fyller 30 år i år. Och det kan väl kallas för en av huvudscenerna vid Helsingfors festspel. Som de bygger upp det där vid Tokojstranden i Hagnäs, så det blir på något vis en allmän festivalstämning mitt i stan. Och vi ska tala om hur det börjar med en sån osannolik tur eller skicklighet kanske när de på 90-talet lyckades boka några sådana blivande megastjärnor som just Radiohead eller Massive Attack. Men precis i det där magiska vardande ögonblicken när deras karriärer höll på att ta fart, men innan de hade fått sitt stora genombrott. Och då kunde ju då alla i efterhand minnas hur de såg det här fantastiska bandet innan de slog igenom internationellt. Och Basse kan minnas hur Tom York bankade till någon stökig kille med gitarren. Och det här är ju just sånt som gav Hovilatältet ett legendariskt skimmer. Jag tror det var du, Basse, som beskrev det här som en nationalscen light för alternativ musik. Mm. Och det här satt ju förstås förväntningarna på en så orealistiskt hög nivå att det i längden knappast skulle vara möjligt att leva upp till dem ändå. Men lite ledsamt är det ju ändå när numera programmet på Hovilascenen är mest olika inhemska jubileumsföreställningar som Dalla P-orkestern som fyller 100 år eller Hektors 60-årsdag som var inbokad men ställdes in. Och vi ska då tala om vad den här förändringen beror på och om det säger någonting om den inhemska musikscenens utveckling. Och vi som talar om att det här är alltså Thomas Jansson och Sebastian Bergholm och jag heter Lasse Garoff. Först och främst ska jag skylta med min egen okunskap. Jag har aldrig sett ett band uppträda vid Hovilatältet. Jag brukar bara lägga märke till när jag åker förbi på cykel och då är det någon sån här besvärliga trafikarrangemang eller någon sån här fulla människor som raglar omkring på gatan eller köar till toan. Men ni har ju fina upplevelser, förstår jag, att dela med er av vad har ni sett på Hovilatältet som ni vill berätta om.
Jag kan börja med att konstatera att du, Lasse, låter som 1995. Jag läste nämligen i Helsingin Saromats arkiv och då fanns det en insändad diskussion om det här tältet för mycket oväsen. Det var många som skrev in lite en sån här seriefiguren Kapten Stofilsk anda som klagade på det här larme och oväsende. Men jag har sett tre, fyra akter som jag absolut vill lyfta fram. Radiohead förstås då. Eftersom det var det band som jag under tidigt 90-tal hade gillat allra mest. Vi försökte åka till Hultsfred 1993 för att se dem. Då ställde de in. Och sen 95 var de plötsligt i Helsingfors. Vi hade sett låtarna på MTV och de skulle just ge ut sitt nya album The Bend. Så hade släppt singeln High and Dry om jag minns rätt. Och det var helt fantastiskt att se det här tillsammans med sina kompisar. Och det här var så speciellt just för att det laddar en med den där känslan av att vara ung, vad det betyder att det där se sitt favoritband i just rätt stämning. Jag läste också vidare i Helsingin Sanomat och Ilkka Mattila konstaterade att Hovilatältets rockspelningar hade börjat på ganska dåligt. Det var några inhemska band. Det regnade under den här sena augusti 95, men där i tältet då så föll allting på sin plats. Radiohead hade vallar av ljud och flickorna sjöng med i publiken, beskrev han det som. Och Helsingfors fick äntligen det de förtjänade. Bra rockband uppdukade för sig. Och det här tycker jag att det är intressant för att det påminner en om hur det faktiskt lite kändes att det var ganska ovanligt att bra rockakter kom till Helsingfors, i alla fall på det här sättet. Och tältet fyllde en funktion av festspelarna också, för att var det dagen före eller dagen efter så var det också under i festspelarnas regi ett sådant ett enormt rockspektakel med Soundgarden, det här stora grungebandet som drog in i stan tillsammans med kanske 6-7 andra alternativa rockband, så det var ju unikt det här. Sen har Hovilatältet kanske profilera sig efter det, inte så mycket som den här rockkuratorn, utan också som ett tält för det där musik från olika håll i världen, och den andra akten som jag verkligen vill, alltså som jag aldrig kommer att glömma, Yasmin Hamdan, en sån här libanesisk elektronisk artist som spelar en helt trollbindande konsert där. Jag hade också gillat henne jättelänge, så att hon plötsligt fanns i Helsingfors kändes helt overkligt. Och sen kanske som det tredje, en kanske inte så bra eller episk bokning, men brittiska folkpunkarna Levellers typ 97, eftersom jag ännu kommer ihåg att det där tältet fyllt av dimma, och så spelade de sin lite så här folkpunkiga musik, och så var det en i bandet har såna jättelånga dreadlocks, och så ormlikt vågar han omkring där med en fjol i handen, och så var det så där dimmigt och man såg bara siluetten, och det här kändes så där otroligt druidskt och på något vis där, ja, keltiskt, och så att det var en jättefin och unik upplevelse som inte ska kunna hända på något annat ställe än just i ett sådant tält.
Jag fyller på där med att säga just om det här som du sa, Basse, att det var helt unikt för Helsingfors. Och där måste man ju komma ihåg att Helsingfors hade ju absolut ingen rockfestivaltradition, utan den traditionen hade ju fanns och hade vuxit upp på andra orter. Det var ju framförallt kanske Roisrock i Åbo och Provinsirock i Seinäjoki som hade redan tidigare hämtat de här stora intressanta namnen till Finland. Och där var ju jag, då man talar om stora Hovila-upplevelser, att Helsingfors kändes lite avlägset då, att det skulle kräva någonting speciellt för att jag skulle åka dit. Och 95 så var jag antagligen utomlands, så att jag missade helt och hållet det året. Så det är ganska sällan jag sist och slutligen har varit där, men då jag har varit där har jag ju upplevt mycket av den här stämningen som är, det ryms mycket folk där, men det är ändå ganska intimt. Och det här tältet ger en väldigt intim stämning naturligtvis. Men om jag nu ska lyfta fram två konserter så är det, jag vet inte hur oförglömliga de var, men jag minns Tåström år 2000, för att jag var stor Tåström-fan, och jag kollade nu senare upp spellistan, och han spelade faktiskt några gamla Ebba Grön-låtar under den spelningen, 800 grader. Och den andra skulle vara Patti Smith 2005, för det var då faktiskt första gången sedan 1976 som hon besökte Finland. Så det gjorde ju den konserten väldigt betydelsefull, och 76 var jag inte så mycket med ännu, så att det var första gången jag fick se henne. Och det var en lång konsert, och den var på det sättet oförglömlig.
Mm. Kan ni på något vis beskriva det här, att vad betydde den här spelplatsen för er på den tiden? Eller kan man säga någonting om vad den betydde just för Finlands musikliv så där i stort?
För min del, så jag var uppväxt, eller är uppväxt i Helsingfors, så var typ 19-20 år gammal då när Hovilatältet slås upp för första gången, så att det var på något vis nytt, eller det bara fanns där. Man reflekterar inte så hemskt, jag har inte det här perspektivet som Thomas kunde ge om Helsingfors var en bra eller dålig rockstad. Jag hade helt enkelt inte möjlighet att gå på konserter för att jag var för ung för det mesta. Och så plötsligt fanns det bara där. Så det är väl kanske det första. Efteråt har jag förstått, eller okej, början av 90-talet att växa upp då var ju att vara ganska utan pengar, gå omkring i lite lumpiga kläder. Det var lågkonjunktur, men det här hörde förstås också till att vi på något vis identifierar sig som någon slags alternativ rockare eller punkare. Så att alla gick ju inte omkring i trasor från Lopptorg eller farfars gamla skjorta som hade batikfärgat sina kärn. Men vi gjorde det, och det passar bra i den här berättelsen, det här narrativet då, att framställa det så här. Men alltså, Finland var ju ett land där det var ganska eländigt. Många hade det ganska tungt, ekonomiskt jobbigt. Man hade kanske inte tid att gå på, eller råd att gå på konsert och så här. Och sen där vid 95 Och det här har ibland beskrivits som så att i och med den här 95, två saker hände. Finland vann det där ishockey-guldet.
Ja, det var tider.
Det var tider och sen spelade Radiohead och Massive Attack i Finland. Och någonting vände här. Finland liksom började lite öppna sig från att vara det här lite depressiva, småmodiga ställe. Jag vill minnas att Tom York från Radiohead till och med i en intervju för säkert Helsingin Sanom att beskrev Helsingfors som en lite så här Brezhnev-stad så där arkitektoniskt. Alltså. Så där rysk, märklig. Verkligen då på gränsen mellan öst och väst. Och så kändes det att på tvn var det ganska svartvitt och tråkigt och så här. Och sen plötsligt började saker hända. Inte bara de här banderna som kom, men också folk skapade egna kulturevenemang själva och i magasinen någonstans, de är rivna nu, men under riksdagshusen. Så där fanns alternativ kultur och konserter ordnade. Så man öppnar sig lite mot Europa. Och den här riktningen mot Europa, Finland har ju öppnat sig mot Europa många gånger på 20-talet med modernisterna som ville öppna fönstren mot Europa för att slippa det där depressiva efterkrigstida läge till exempel. Men det är spännande att många generationer känner det där behovet av att slippa det här syrefattiga klimatet. Och i mitten av 90-talet vände nog någonting.
Jag funderar här med mitt perspektiv att skriva jag under allt det här som du säger.
Ja, det är spännande, för så här upplever jag det, eller så liksom upplever jag det i samband med vad jag har läst om landet. Man gör det ju inte i realtid, men det här är liksom på någon vis berättelsen för mig.
Ja,
jag
förstår det.
Ja.
Jag upplevde ju inte den här, ska vi säga, att det var så inåtvänt. Jag ser mera 80-talet som den tiden. Mm. Jag tyckte att mycket hände än kring i slutet av 80-talet och i början av 90-talet, trots slamman. Jag menar, i Åbo hade vi Down by the Lightory-festivalen som förvandlade stan totalt, och den grundades 88. Och den hämtade också mycket utländska mindre band, indieband, garageband till stan och fick massa saker att hända. Och det som också är intressant är att även mitt i den här slamman och de här mitten av 90-talsåren som du bara pratade om, så hade, jag menar, Roysrock och Provinsirock firat några av sina bästa år någonsin. Att vad gäller Roysrock tänker jag att 1996 är det här piken helt enkelt. Då besökte så både Blur och Pulp när de var riktigt heta, Rage Against the Machine. Neil Young gjorde en helt fantastisk spelning.
Ja, det var 96 väl?
Det var 96, okej.
Det var just så, det som jag säger, det vände ett år tidigare.
Det vände 95.
Nej, men jag fattar.
Men ur ett Helsingfors perspektiv så är ju Huvilatältet en game changer. Mm. Det var någonting som hämtade något helt nytt. För jag menar, Helsingfors hade inga rockfestivaler faktiskt. Mm. Så att på det sättet var det nytt.
Ja, jag kommer ihåg nog, jag menar, jag är ju uppvuxen på 90-talet också, det är ju, jag minns nog att det var, eller det känns som en hemskt konstig tid att tänka tillbaka till, för jag minns väl ganska tydligt också när det började, någonting började vända där i stan och plötsligt så började det dyka upp alla möjliga gräsrotsevenemang och folk började organisera saker. Och nu är det en så naturlig del av stan att det känns jättekonstigt att tänka tillbaka på en sån tid när ingenting av det där fanns, och det var just som du sa, Basse, det var de där gamla järnvägsmagasinerna där nedanför riksdagshuset som hade någonting smått där som hände, och så var det kanske Lepakko där i Gräsviken som var ett sånt spelställe, men annars så var det otroligt lite som gjordes. Men det där, ja, i år då, 30 år senare, när ni tittar på programmet nu, så vad är det som slår er med det?
Att det är nu inte jättemycket som tvingar mig till Helsingfors, så där som Åbobo, det ska kanske vara annorlunda om jag befinner mig i Helsingfors, men lite sådana udda grejer. Jag tänker på den nationalgitarristen Browse Dessner som hämtar med sig symfonisk musik. Kunde vara intressant att se. Det är någonting som jag inte skulle ha sett tidigare och kanske aldrig skulle få en chans att se igen. Men där ser jag ju till exempel biljettpriserna, de närmar sig 100 euro. Så det har också, tycker jag, förändrats. Så att det är oerhört dyrt att gå på de här konserterna.
Jag tror radio kostar 90 mark. Jag minns inte om det är mycket eller lite. Det var förstås mycket pengar. 100 mark var ju mycket.
Det är som 100 man, euro nu.
Hade man 100 mark så hade man mycket. Så det var ganska mycket. Men det där, ja, en kompis frågade mig att finns det någonting på Huvila i år som du skulle rekommendera? Så ingenting.
Oj.
Men det betyder inte kanske att artisterna som finns där i sig, att det är något fel på dem, utan att det här programmet som sådan känns som en stor besvikelse just för att Huvila-tältet har en historia att leva upp till. Och det kan vara rättvist eller orättvist. Men om man betraktar det som någon slags alternativ scen just för musik, alternativ nationalscen för musik, eller som just det där stället där spännande internationella akter och andra akter också som inte annars hörs ställs fram, så tycker jag inte att man lever upp till det. För att det där, när man då kollar, du nämnde det, en Dalla P 100 år och Hector 60 som ställdes in. Annars så, när man läser programmet, så känns det som vilken inhemsk festivalroster som helst. Arpa, Vesta, Regina som spelar sitt klassiska album, Soita Mulle som de gjorde på Flow-festivalen och som de ska göra på Tavastia. Anushka Shankar, en jättebra sitarist som jag såg på Huvila för några år sedan. Så det är inte någonting nytt, det är bra, men det är inte något nytt. Pehmoaina som spelar överallt. Och kanske bitrast av allt, inhemska artister som tolkar artister som någon gång har uppträtt på Huvila. Så man får alltså då, eller fick då alltså höra versioner av Radiohead och Massive Attack enligt Hesaris recension. Och det var inte så det jättebra när Hassan Michael sjöng Creep. Och inget fel igen på artisterna, men det är någonting i det här programmet som inte gör det tillräckligt intressant, eller som inte på det där sättet framåtblickande som Huvila alltid har varit, utan mera tittar man tillbaka, gör mycket sådana här retrokonserter, 30-årsjubileum, 25-årsjubileum, 60 år, och det är någonting spännande, eller kanske inte spännande, men det är spännande att analysera att varför kulturen plötsligt är så tillbakablickande istället för framåt med sikte mot framtiden.
Jag tänker just med Huvila att den scenen har ändå en sån möjlighet och en sån position. Det är en stor scen, det finns ekonomi i den, och den har, som du sa, ett rykte och en ställning. Och då känns det lite som att man inte utnyttjar de möjligheterna idag. Och det finns ingen annan som kan utnyttja de möjligheterna, och därför blir det ett problem, upplever jag.
Det som jag tyckte att det är en stor styrka med Huvila-tältet tidigare är just för att det har blivit en slags institution som lockar publik, inte bara ung utan också en nyfiken, kulturintresserad allmänhet. Så att till exempel på någon sån här alt-countryband som Wilco för ganska länge sedan, så minns jag att jag satt där och tittade att okej, det fanns de där typerna som verkar gilla den här nya folktrenden, eller den var ny då, men så fanns det också lite vem som helst som bara är intresserad av att okej, Huvila ställer fram de här sakerna som vi antagligen aldrig har hört om och aldrig kommer att lyssna på nytt, men vi får nu dit för att det är en slags kvalitetsgaranti. Och det där tyckte jag om, det där mötet mellan alternativ kultur och just kanske sådana som kommer till festspelen och ser det som en del av någon slags högkultur eller just kvalitativ kultur, och så blandas de där publikerna samman. Men nu tycker jag att kanske den här alternativa publiken, de som söker sig till en artist bara för artistens eller nyfikenheten skulle, kanske lite falla bort. Och säkert säljer man helt bra med biljetter, vad jag förstår, också på de här revival-grejerna. Och det gör man tydligen alltid, men det vet du ju, Thomas, kanske ännu mer om.
Jag skulle fråga det här, alltså, vad tror ni, säger det här någonting om Finlands musikliv i stort, eller handlar det just om att den här scenen har uppnått någon slags status som nationalklenod och det gör att den bara sådär ohjälpligt stagnerar?
Jag tror inte det finns ett svar på det här, och dels skulle jag hävda att det att man uppnår en sån här status inte per definition innebär att den stagnerar, så behöver det ju verkligen inte vara. Om jag tänker scenkonst, nationalteatern i Finland, jag tycker det är den mest intressanta scenen vi har. Och den är ju definitivt en nationalklenod. Men en sak tänker jag, just att det här inhemska ju får en så stor roll, så det upplever jag att handlar om att den inhemska musikens status så starkt har förändrats under 2000-talet. Just om vi talar festivaler, så traditionellt hade ju på 1900-talet alltid handlar om att de inhemska artisterna spelar på sidoscener eller som förband, och så har man köpt in stora utländska namn som hämtar publiken dit. Ända alternativet till det kommer jag ihåg faktiskt länge sedan 1980. Och det handlar om punkrevolutionen i Finland, vilket gjorde att för en tid så var de inhemska punkbanden det som publiken relaterar till allra starkast. Så då Ruisrock 1980 hade Eponormaali på programmet, så hade Eponormaali, som faktiskt av den inhemska agenten var bokad som huvudartist. De bestämde sig för att vi ska också vara huvudartist. Men på den tiden så fanns det också en utländsk agent som bokade de utländska banden. Och de hade bokat The Jam som huvudartist. Och de vägrar backa, eller agenten vägrar backa. Så då Eponormaali skulle stiga upp på scenen som sista artist, så fick de inte spela, vilket ledde till total kaos.
Wow! Det var riktigt agenternas krig där mot varandra.
Det var upplopp alltså. Folk hoppade upp på scenen och det där skälpte ner PA-anläggningar ner i publiken. Det kunde ha gått hur illa som helst, men lyckligtvis blev ingen skadad. Men sen upplevde jag att någonting förändrade just kring millennieskiftet. Det var 2001 som Ruisrock för första gången byggde sitt program på inhemska artister. Det var en ekonomisk orsak, man hade dålig budget då. Men då fanns det band som Him och Nightwish som drog den stora publiken. Och på något sätt känns det som att där hände någonting. Arrangörer och artister märkte att hej, vi drar publik. Och resultatet, vad säger, frukterna av den utvecklingen har vi sett de senaste åren. Då band, inhemska band fyller Olympiastadion flera kvällar. Det skulle aldrig ha hänt tidigare. Så någonting stort har hänt där som väl handlar om att de banden relaterar mest till publiken i Finland just nu. Och det är ju fine i sig.
Ja, den här kritiken mot Juhlavikot och Huilatältet är ju på det sättet som lite knepig, för att det är samtidigt bra att en inhemsk musikbransch som har gått på knäna ganska länge, coronaåren och så vidare, ställs fram så här fint och samma festivalen. Alltså att det är möjlighet att verka som artist. Så det finns någonting som är jätteviktigt i det här, men det är väl kanske och riktigt i det här och bra, men det kanske just att det blir lite sådär antingen eller, att det som Thomas talar om, att man nu har förstått att de inhemska artisterna relaterar med en publik, det tar syre av de här utländska artisterna och kulturlivet blir knepigare. Band och artister som sjunger på engelska hittar inte riktigt ett sammanhang, bokas kanske inte ens till mindre klubbar för att det inte är lönsamt, och man tränger ut de här kanske också intressanta namnena och intressanta sounderna som skapas i Finland, för det är ett fantastiskt musikland. Men spåren som man skidar i blir lite väl breda, och det där som finns där lite ute i buschen och terrängen, så det täcks av, om vi lägger en dålig metafor, av snö eller av den här bilen som plogar vägen och skapar sådana här snövallar. Så allt det där, mycket av det där intressanta drunknar där under allt det där.
I dike
på något sätt. Och det där tycker jag att det är både knepigt och trist. Och så tror jag nog att det är ett problem om en kultur blir alltför inåtvändande och inte söker sig uttryck utifrån relaterat till konst och musik. Former och grejer som händer ute i världen. Det blir lite sådär impotent på något sätt.
Ja, det här är ju på gott och ont som du sa. Jag menar för mig själv, jag tyckte det var fantastiska upplevelser att få skråla med i PMMPs och Kents låtar när de gjorde Revival. Men om det sen innebär att det som ska bli det enda, så blir det ju jättetråkigt. Men här är det ju mycket ekonomi det handlar om. Det var någon intervju med Huvilatältets chef som pratade om att ingen är längre intresserad av en artist från Mali bara för att den kommer från Mali. Att den här nyfikenheten, att vad kan det vara? Utan det måste vara någonting som man känner till från tidigare för att man ska gå.
Har sett på sociala medier kanske eller någonting annat?
Nå, typ.
Och om det är så där, så tänker jag just ändå att en institution som Festspelarna skulle kunna ta ett lite större kulturellt ansvar och inte gå med på det där. Och liksom, det där känns lite så där uppgivet, även om man kan förstå det där. Det är klart att de har ekonomi på spel, det har vi alla också rundradion. Så det är ju beklämmande att det där styr så mycket, men i stora institutioner ska nog, tycker jag, kunna ta ett lite större ansvar för att...
För de undervisar ju på något sätt också sin publik om just en scen som hon vill slå fast. Det här är det intressantaste nu. Så då lär man ju sig också som publik att inte jaga något utöver det, upplever jag.
Jo, här var Erik Söderblom som var en sån här långvarig mångsysslare inom Finlands kulturliv. Han är regissör och tidigare teaterchef och tidigare professor vid teaterhögskolan. Och han var också ansvarig för Helsingfors festspel fram till 2015 och har verkligen drivit det här arbetet med att få internationella intryck i Finland på allvar. Så han pratade om det här att hur Finlands kulturliv har fastnat i den här tanken att man ska, enligt honom då, i den här tanken att man ska berätta nationens historia. Det här talade han om i en intervju i Helsingin Sanomat, där han hade ett sånt lysande, tycker jag, citat, när han sa att i Finland så ser man teatern, eller då kulturen i stort, som en offentlig service på samma sätt som en busslinje. Att det viktigaste är att den alltid kör samma rutt och kommer fram i tid. Vad håller ni med om den här analysen?
Den är väldigt humoristisk framförallt och har väl en gnutta sanning. Och jag går vidare på det jag sa tidigare. Där upplever jag att de stora institutionerna nog spelar en väldigt stor roll, för de undervisar sin publik i att det är det som är det viktiga. I fallet buss tycker jag ju det är jätteviktigt. I fallet konst upplever jag kanske inte att det är precis lika viktigt. Men jag känner där också att scenkonsten speglar samma problem som vi har talat om här vad gäller populärmusik. Jag tänker då med mitt perspektiv. Festivaler som Tammerfors teatersommar och Helsingfors festspel, de hämtar alltid hit de riktigt stora internationella namnen. De som var samtid och som betydde någonting för scenkonstens utveckling just precis här och nu. Så har det inte varit på väldigt länge, varken i Tammerfors och Helsingfors. Och det här finns många scenkonstregissörer och teaterchefer som har påpekat att det här är ett problem. Esbo teater kämpa mot vinden här och gör sitt, men det där inom scenkonsten är det ju också ett problem, för att man kan bara se det som man kan se live. Musik har vi ju ändå, kan vi lyssna på väldigt mycket även om inte vi får se de här banden spela live, men inom scenkonsten är det ett stort problem.
Ett sånt ord som man brukar använda, är det en del av någon sån här nationalistisk våg det här i Finland, att man tittar mera inåt och mindre utåt och så här. Och jag vet inte, det var något som jag kom att tänka på när jag 2023 så satte Svenska kulturfonden upp ett sånt scenkonstverk som hette Världens lyckligaste land i samband med sin utdelningsfest. Och det var alltså en sån stor scenkonstföreställning i regi av Jakob Höglund som numera är alltså konstnärlig ledare på Lilla teatern. Och det blev liksom en sån där underskön hyllning till på något vis Finlands årstider och lekar och traditioner och gemenskap. Det var alldeles ljuvligt. Det var en sån där jättevacker sån där gestaltning av miljön. Det var sån där scener där de gjorde ett sån här vass som guppa i strandvattnet. Och på något vis en sån jättevaken bild av människorna också som en del av landskapet. Och på något vis de här detaljerna i den där gemenskapen. Och det var sån där dragkamp och stövelkast och på något vis just det här ishockeyyran och mygg och svalor som flyger och svanarna häckar och på något vis höstföljer på sommar. Och så är det en så här härlig sån här folkmusik-inspirerad repertoar där som, och på något vis den där sceniska gestaltningen, allt sammans fann varandra där i en sån här jättevarmhjärtad och på något vis jättesådär innerlig nationalromantik. Och det här var någonting som slog mig, att hur sällsynt nationalromantik egentligen är, i synnerhet på teatern. Alltså att, och det har ju sina orsaker förstås, för att just sådana frågor om nationalism och identitet är ju jättesåriga ämnen inom konsten, och alla sådana idealiserade idéer om folk och nationer så har ju använts som verktyg för att tvinga igenom någon sådan enhetskultur som ska avskaffa alla minoriteter inom nationen eller så här. Och det var så fint att säga att det behöver inte alls vara på det viset. Och att den där första impulsen inom konsten är ju alltid att på något vis ta avstånd och problematisera och försöka ställa sig utanför eller ovanför eller dekonstruera på något vis så här. Och på det viset så kändes det jättebetydelsefullt att just så här Svenska kulturfonden som en sån här representant för en språkminoritet gjorde en sån synlig markering inom den här finländska nationalromantikens område, att vi hör hemma här och det gör andra också.
Om jag säger någonting fint om Huvila Tältte, eftersom jag dissar ganska mycket av den här inhemska uppdukningen, det som man förstås ser när man tittar på Huvilas program. Men jag tänkte inte kanske på det eftersom de här sakerna känns så självklara, att finländskhet inom musik och konstliv inte bara är enhetskultur, utan det finns jättemånga olika slags uttryck för vad som är finländskt nu för tiden. Och det ser man också, tycker jag, i hur artisten har valts för Huvila. Det är inte bara Hector och Ismaalanko i år, utan det och under de senaste åren, utan det är alla möjliga spännande nya namn som Emilia Sisko och Hassan Michael, som jag fick lite dåligt samvete över att jag liksom gjorde en sån här lite kanske kritisk Radiohead-koppling. Han lär ska ha varit bra när han framförde sina egna nummer också enligt recensionen. Och så här, så att på det sättet så tycker jag nog att festspelen lyckas visa att vår idé om vad finländskhet är ofta kan vara för snäv, att det som görs här är bredare, bättre och finare än vi kanske tror. Och det är nog, tycker jag, en dygd som kanske lite så där påminner om det som du sa om den här höglundska kulturfondsregin.
Mm, ja, sen en annan sån här teori som jag har är det där att hur mycket den här inåtvändningen eller det här, att hur mycket handlar det om att Finland på något vis fortfarande lite dras med den här baksmällan från Nokia-åren. Och jag vet inte om ni minns det här, men under Finlands brandingens år, när man ska branda Finland utomlands så här på 2010-talet, så hade man den där inställningen på något vis att i ingenjörslandet Finland så har vi löst det här med det där moderna samhället, hur allt ska funka. Och det fanns alltså en sån här informationskampanj som jag minns som på fullt allvar hade budskapet att hämta världens olösliga problem till oss och sen löser vi dem. Och det här var tidigare. Jag vet inte, det är bara så allmän morkis när man tänker på det nu, när vi liksom inte klarar av att lösa våra egna koldioxidutsläpp eller utbildningsnivån dyker eller skuldsättningen. Jag vet inte. Minns ni det här?
Minns det sådär vagt, inte kampanjen, men atmosfären. Och jag tror att kanske det som vi i Finland har lärt oss är att just att de här hybrisvågorna, på dem följer alltid någon slags depression eller realiteter. Samma med musiklivet. Vi har haft Stratovarius eller Apocalyptica eller Him eller Nightwish. Och lite sådana artister som ibland har nosat på någon internationell framgång, men sen har det aldrig blivit bestående. Den här drömmen om att på något vis slå stort i världen. Vi förstår, det brukar inte gå och det kommer antagligen inte gå. Så kanske den här inåtvändheten, den här vurmen för det inhemska, handlar om att vi bara så att säga gör en lägescheck och kollar. Vi kommer aldrig att bli det som vi hoppades att Nokia skulle bli. Så därför måste vi nöja oss med vad vi har, glädja oss att det här gemensamma strunta i omvärlden. Kanske det helt enkelt är det här allting handlar om.
Och du hoppas det bara är en parentes det här, att snart händer saker och ting igen.
Jag hoppas alltid, men jag har levt 50 år i Finland och har lärt mig ett och annat. Så antagligen kommer det liksom att vara så att man ännu i pensionärshemmet sitter och äter dillkött och liksom muttrar.
No, vad tror ni? Finns det ännu något hopp för Huvila-scenen, eller är den bara ohjälpligt institutionaliserad? Ska man bara leta efter nästa alternativa nationalscen? Vad tror ni?
Igen tror jag ju inte att det här med institutionaliserad i praktiken innebär att allt hopp är förbi, utan jag upplever ju det så att en institution har både ansvar och möjligheter att hitta utvägar och hitta det nya. Jag vet inte, antagligen måste någonting hända i Finland förrän det svänger, men jag tror definitivt och hoppas att det kommer att svänga igen och att man får de här unika banden till Finland igen.
Det tror jag också, för att de som sköter Huvila-tältets bokningar, de är nog ambitiösa och medvetna om tältets historia. Sen att det kanske inte blir rätt varje år ur ens eget perspektiv, det må vara hänt, men jag tror inte att de släpper idén om Huvila, utan de vill nog att det ska vara angeläget och relevant för sin publik. Så att på det sättet hoppfull, och sen då för det andra tror jag inte att man ska sätta alla sina det där, spela allt på samma häst, utan se sig omkring. Det finns en värld utanför Huvila-tältet också. Underbart, den må vara där inne.
Definitivt.